lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att läsa om Barnabas, han som sålde en åker och gav pengarna till församlingen. Och när vi nu kommer till Apostlagärningarnas 5:e kapitel så blir det klart att ingen var förpliktad att sälja sin egendom. Men när de gjorde det så skedde det frivilligt. Vi ska läsa om Ananias och Safira och i slutet av kapitlet ska vi se effekten av Petrus predikan. Vi läser Apostlagärningarna 5, vers 1. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Det är tydligt att de var inspirerade av Barnabas. När de såg vilken publicitet som Barnabas fick när han skänkte pengar. Kanske förväntade de sig att få samma uppmärksamhet. Bli lagt märke till. Bli beundrade för sitt offer. Det var många som gav mycket till församlingen. Men det var inte alla som gjorde sig egendomslösa. Men däremot står det att ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det vill säga man såg sig endast som förvaltare av Guds gåvor. Men Barnabas var sannolikt en av dem som gav allt han ägde. Och därför blev det speciellt uppmärksammat och kommenterat av Lukas när han skriver Apostlagärningarna. Därför vill också Ananias ge församlingen det intrycket att också han har gett allt han ägde. Och vers 2. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. De hade rätt att behålla så mycket de önskade, så deras synd bestod inte i det. Men synden var att de ljög för menighetens ledare då de sa att de hade gett allt de ägde. Det är synd att försöka framställa sig bättre än man är, och här bedrog de medvetet Kristi församling. Egentligen är det som en återklang av Judas förräderi, han som ljög och för pengar sålde sin herre och mästare. Vi läser verserna 3-5. Då sade Petrus, Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den helige ande och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den? Och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Vid det orden föll Ananias död ner. Och alla som hörde på greps av stor fruktan. Det finns sådana som menar att Petrus orsakade Ananias död. Jag för min del vill befria honom från den anklagelsen. Här är det Gud som i den kristna församlingens första tid stadfäster syndens allvar. Och hur allvarligt det är att försöka bedra Gud. Och du kan lita på att det i lång tid blev talat om denna händelse bland de första kristna. Guds helighet och syndens allvar. Vet du vad som hände med Ananias och Safira, sa man. Det som hade hänt gjorde att hela församlingen greps av stor fruktan. Ja, inte bara församlingen, men alla som hörde detta. Gud hade stadfäst sin dom över synden i församlingens första tid. Samtidigt tror jag det är viktigt att nämna att det inte ger oss orsak att tro att Ananias och Safiras död var en dom till evig förtappelse. Och det var inte Petrus som fällde domen. Det är Gud som gett oss livet. Och det är han som bestämmer när vår tid är ute. Ananias och Safira bestämde gemensamt att de skulle bedra Kristi församling och därmed bedra Gud för att kunna skörda en ära som var större än deras offer. De var eniga om att göra detta och domen drabbar båda. Och vi läser från verserna 6 till och med 11. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne: säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon. Men då sade Petrus: hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren. Det är männen som har begravt din man, och nu ska de bära bort dig. I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in, fann de henne död, och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse. Vi ska lägga märke till att Safira får en personlig möjlighet att säga sanningen. Synden döms inte kollektivt. Och jakt på med vilken andlig skärpa som Petrus talar till Safira. Detta saknas i stor utsträckning i många av våra dagars församlingar. Vi läser verserna 12 till och med 14. Genom apostlarna skedde många under och tecken bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. De som levde i församlingens gemenskap blev tvungna att leva i ljuset. Kyrkotukten var stark men fylld av kärlek. Inte en kärlek som ursäktade synden, men som drev syndaren till nytt uppgör. Därför präglas också församlingen av andlig kraft. Och det skedde många tecken och under bland folket. Vi lägger märke till den dubbla reaktionen på apostlarnas verksamhet. En fruktan för att ansluta sig till dem. Man blir ju helt avslöjad när man kom in i ljuset. Samtidigt kände man sig starkt dragen till dem, för deras liv och vittnesbörd var inte teorier om Gud, men en levande verklighet. Och det förstod även hedningarna. Och Guds församling växte. Ordet bar frukt. Och vi läser vers 15 och 16. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Judarna var ju väldigt upptagna av tecken och under. Och Paulus säger i 1 Korinterbrevet 1:22: judarna begär tecken och grekerna söker vishet. och här skildras judarnas folktro och deras meningar om apostlarna. Judarna var väldigt upptagna av sensationer, så det blev fort folksamling när någon hade sådana gåvor. Ett av de tecken som skulle stadfästa att det verkligen var Messias som hade kommit var att lama skulle gå, döva höra och blinda få sin syn. Och det blev starkt markerat när Jesus kroppsligen gick här på jorden och i församlingens första tid. Också Paulus första tid präglades av att många blev helade där han drog fram. Men senare i Paulus verksamhet ger han ett medicinskt råd till sin medarbetare Timoteus som lider av ständiga krämpor. I första Timoteusbrevet 5, vers 20-23 säger han: ställ dem som felar till svars i allas närvaro så att också andra tar varning. Jag besvär dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid iaktta detta utan förutfattade meningar och personliga hänsyn. Lägg inte förhastat dina händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder. Håll dig själv ren. Drick inte längre bara vatten utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Och i andra Timoteusbrevet 4:20 berättar Paulus att han var tvungen att lämna Trofimos kvar i Miletos eftersom han var sjuk. Men Paulus säger inte: tänk om vi bara haft mera tro så hade han blivit frisk. Paulus vet att Gud helar och gör under. Men Paulus erfarenhet genom livet var att alla inte blev botade. Även om det skedde i mycket stor utsträckning den första tiden för att stadfästa att de var Messias apostlar, så är det centrala i Messias gärning att frälsa oss från våra synder. Också idag har Gud makt att gripa in i människors liv. Makt att hela och förvandla. Men alla blir inte helade. Men det ska komma en dag då alla skall helas. Det ska komma en dag då all sjukdom för evigt är borta. Och då är också synden för alltid borta. Men syndafallets skada gör att människan är mera rädd för lidande och sjukdom än för synden. Och där blir vi bedragna. Den fallna människan ser lycka som en självklar rättighet. Medan lidande, det är något man däremot måste förklara. Varför sker detta? Och så vidare. Sven Reichman sa vid ett tillfälle att lika lite som vi kan säga att djävulen ensam ligger bakom alla lidanden, lika lite kan vi säga att Gud gör det. Vi skulle nog önska att vi hade enhetliga förklaringar som kunde appliceras på alla människors lidanden. Men Bibeln säger klart att så enkelt är inte problemet. För lidandet kan vara en attack från mörkrets rike i avsikt att bryta ner en människa. Men lidandet kan också vara en nåd från Gud, som vet att vi utan lidande alldeles kan komma att gå förlorade. Så långt Sven Reichman. Därmed har vi kommit till vers 17 i Apostlagärningarnas femte kapitel, där Petrus och Johannes för andra gången blir gripna och satta i stadshäktet. Motståndet mot det kristna budskapet växer. Vi läser verserna 17-25. Då ingrep överste prästen och alla hans närmaste män, det vill säga saduceernas parti. Upptända av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade: Gå och ställ er i templet och låt folket få höra allt om detta nya liv. De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. När överste prästen och hans närmaste män kom dit kallade de samman rådet, alltså hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där, utan vände tillbaka och rapporterade: Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar, men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelkommendanten och överste prästerna fick höra detta kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna. Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Dörrarna var låsta, vakterna var på plats, men fångarna var borta. Varken fångvaktare eller stora rådet eller tempelvakten förstår någonting. Dessutom får de höra att dessa två har återvänt till templet och börjat förkunna sitt budskap igen. Vers 26 och 27. Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och överste prästen började förhöra dem. Det som hade hänt borde ha fått både rådet och tempelvakten till besinning. Det var verkligen något mer än människoverk. Men vi läser vidare vers 28 och 29. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod. Petrus och apostlarna svarade: Man måste lyda Gud mer än människor. När motståndarna hävdar att apostlarna hade fyllt hela Jerusalem med sin lära, så betyder det inte att alla tagit emot budskapet, men att väldigt många hade hört. Och därmed stadfäste de hur starkt evangeliet spred sig. Och apostlarna följde det uppdrag som deras herre och mästare gett dem. Den troende ska lyda den världsliga myndigheten, utom då den kommer i konflikt med Guds ord. Vers 30 till och med 32. Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel ska kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Det är alltså Petrus som säger det här till rådsmedlemmarna i judarnas högsta råd, det vill säga till Israels religiösa elit. Och hans korta tal förvandlar än en gång rättslokalen till församlingshus. Petrus tal var kort, men det var fullt av kraft. och kraften bestod inte i en högtalaranläggning med högt uppskruvat volym eller en mäktig röst. Men det var sanningens makt som bar budskapet. Försök att tänka dig in i dessa religiösa ledares situation. För att stoppa Jesu verksamhet hade de varit tvungna att förnedra sig till att samarbeta med ockupationsmakten, med fienden. Så fick de Pilatus till att fälla domen och de romerska soldaterna utförde korsfästelsen. Nu var Jesus dödad. Äntligen kunde de slappna av och vila ut. Men den vilan blev kortvarig. Även om hans död var uppenbar för alla i Jerusalem och hans kropp hade blivit begravd, så var det omöjligt att bli kvitt oron. Ja, bara sättet på vilket han dog oroade dem inte så lite. Han hade varit sig själv helt till det sista. Den kärleksfulla, varma bönen för sina bödlar: Fader, förlåt dem. Och vad betydde hans sista höga rop när han ropade: Det är fullbordat? Och vad med mörkret som plötsligt hade inträffat mitt på dagen och varat i 3 timmar? Och så det där med att förhänget i templet hade brustit. Ja, det var så mycket som egentligen var oförklarligt. Ja, det var helt enkelt obehagligt. Dessutom hade ju översteprästerna fått den romerska armén att sätta ut vakter vid graven för säkerhets skull. Men nu hävdades det ifrån ockupationsmakten att soldaterna hade somnat på vakt och att lärjungarna hade stulit kroppen. Det vill säga, graven var helt enkelt tom. Men det underliga var att dessa soldater fortfarande levde. Ja, de hade inte ens blivit straffade. Trots att det var detsamma som dödsstraff att somna på post för en romersk soldat. Ja, vad skulle man tro? Det var svårt att få ro för den ande som följde timmermannen från Nasaret. Det var som en vind ifrån evighetens värld som inte ville dö. Och så kommer nu i tillägg dessa enkla, olärda fiskare och förkunnar. Och det handlade inte bara om vältalighet. Ja, det var sannerligen mer än köttkraft. Det hade skett tecken som inte kunde bortförklaras. Det var en genomträngande vind ifrån evighetens värld. Rådsmedlemmarna är verkligen skakade, rädda och ursinniga. Och vi läser verserna 33 till och med 39. Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem. Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärd som var högt aktad av hela folket, och sa till om att männen skulle föras ut ett tag. Sedan fortsatte han: Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något. Och han fick säkert 400 anhängare. Men han dödades och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Jesus från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet. Och hela skaran som hade följt honom skingrades. Därför säger jag er nu, lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk, försvinner det av sig själv. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Gamaliel ger exempel på män som startat uppror. Men alla hade blivit dödade och deras anhängare förskingrats. Nu menade han att det skulle gå likadant för Jesus och hans efterföljare. Många hade varit ganska imponerade av Gamaliels visdom. Nu, idag, som den gången. Men Gamaliels råd var ju i praktiken ett råd att inte göra någonting. Vilken kontrast till Jesus som sa: om någon vill göra Guds vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Som han sa i Johannes kapitel 7 och vers 17. Men visdomen ligger i varningen att genom att kämpa mot apostlarna så kan det visa sig att de kämpar mot Gud själv. Och vi läser verserna 40 och 41. De följde hans råd och kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. Jesus hade i sin bergspredikan sagt i Matteus 5, verserna 10 och 11: saliga de som förföljs för rättfärdighets skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Och apostlarna, de hade lyssnat till Jesu ord och de trodde på Jesus. Därför gladdes de över att bli straffade för Jesus skull. Och i Apostlagärningarna 5:42 läser vi: det fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemmen och förkunna budskapet att Jesus är Messias. De förkunnade inte om fängelsedörrarna som öppnades. De förkunnade inte om hur många som blivit helade. De förkunnade inte om hur frimodiga de varit vid förhören. De förkunnade budskapet att Jesus var den utlovade Messias, världens frälsare. Och nu får du höra budskapet. Jesus är din frälsare. Han förlåter dig alla synder och ger dig evigt liv. Tro på honom. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.